Jag ursäktar att vi är lite försenade, men Gud är inte sen i sin nåd. Ämnet för det här första föredraget, det är Guds fria nåd. Gud är sen till vrede, står det i Bibeln, men stor i nåd och barmhärtighet. Ja, han är så stor i sin nåd och barmhärtighet att vi människor har svårighet att kunna fatta det. Hur kan vi verkligen lita på det när Gud är den helige och vi har oheliga hjärtan, orena hjärtan med orena begär? Hur kan vi närma oss Gud? Och när Gud då säger, lovar oss sin välsignelse, sin nåd och säger att den är gratis, den är fri. Ämnet för mitt föredrag är ju Guds fria nåd. Då tänker vi, nej, men den kan ju inte vara riktigt fri. Utan det måste ju vara någonting som jag också ska bidra med. I alla fall ska jag bidra med att jag låter mig dragas, som det ibland säger. Och när man då hittar någonting hos människan som bidrar till nåden, så blir det alltså inte bara Guds obegripligt stora godhet mot oss. Och att han har sänt sin son, att han själv är vår ställföreträdare genom sin son som blir människa, en människoson som just uppfyller alla de krav som behövs för renhet och rättfärdighet så att vi kan komma i gemenskap med den helige. Jag tänkte idag inte upprepa så mycket som redan finns inspelat på många biblikumföredrag om nåden alena, som bara har två orsaker, nämligen Guds obegripliga stora kärlek och godhet till oss och Jesu Kristi förtjänst. Utan jag hänvisar till de inspelningar som ni lätt hittar på biblikum.se. Och inte minst i serien Vad är kristendom, som också har flera föredrag om nåden alena, bara Guds nåd. Varför är nu nåden alena? Jo, därför att frälsningen, välsignelsen, Guds bevarande, Guds nåd är en gåva att ta emot. Och tron det är att lita på Guds löftesord om denna gåva och att ta emot den. Tron skapar inte nåden, utan det är tvärtom. Det är nåden som skapar och upptänder tro. Jag ska i föredraget här, lite ovanligt kanske, bara gå till några gammaltestamentliga texter. För ni har säkert sett i Bibeln att det hänvisas om och om igen till Guds nådegärningar, nådesunder, frälsningsgärningar i just gamla testamentet. Och det är verklig historia. Det är inte myter, det är inte poesi, utan det är verklig historia. Det som Gud gör och handlar med sitt folk. Om det funkar här med tekniken så ska jag visa några kartor där ni ser hur det jag talar om här verkligen är förankrat i verkligheten i historien. Jag tänkte börja med Guds löftesord till Abraham. Därför att det är löftesordet som skapar tro. Jag ska göra dig, säger Gud till Abraham, till ett stort folk. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Men hur är detta möjligt? Hur ska detta kunna ske? Det här låter ju helt orimligt, obegripligt. Och det blev ju inte mer begripligt när åren gick och Abraham fick inte ett enda barn ens. Hur är detta möjligt? Ja, Gud upprepar då till Abraham sitt löfte. Han säger, se upp mot himlen, räkna stjärnorna om du kan räkna dem, så ska din avkomma bli. Vilket jättelöfte. Vågar jag lita på ett sådant löfte som är mänskligt omöjligt? Ja, vad hände? Guds löftesord hade makt att skapa tro. Och det står Abraham litade på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Ni ser hur löftesordet kommer först och skapar tro. Och tron, den är inte en gärning att förtrösta på, att förtrösta och lita på sin tro, utan det är att lita och förtrösta på Herren. Hans löftesord, det är trons föremål. Och därför behöver Abraham också bli prövad, precis som vi behöver prövningar för att se att vi oss själva är hjälplösa. Vi måste räddas, vi behöver nåd, vi behöver förlåtelse. Vi vill lätt förtrösta på någon egen gärning istället för nåden alena, Guds nåderika gåva, hans frälsning som är ett obegripligt stort nådesunder. Och därför satte Gud Abraham på prov. Hans hustru Sara, hon var ofruktsam, så hur skulle hon kunna bli med barn? Ja, lösningen på deras problem var enligt Sara att Abraham fick barn via hennes slavinna Hagar. Hon sa, gå in till min slavinna, kanske kan jag få barn genom henne. Abraham föll för Saras lösningsförslag och fick sonen Ismael med Hagar. Nu hade Abraham hunnit bli 86 år, så det var hög tid att han fick en son. Men denna mänskliga lösning, det var inte Guds lösning. Löftesordets uppfyllelse hade inte sin grund i det som var mänskligt möjligt. Så går åren, ja till och med 13 år. Först 13 år senare uppenbarade sig Herren på nytt för Abraham. Och nu hade han alltså hunnit bli 99 år och Sara 89 år. Och Gud sa, jag ska ge dig en son med Sara. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log. Han log, det heter Yitzchak, och därför fick sonen heta Yitzchak. Det är det hebreiska ordet som vi uttalar Isak. Ska det födas barn åt en man som är 100 år? Ni hör hur Abraham har svårt att lita på löftesordet fast han är trons fader. Och ska Sara föda barn, hon som är 90 år? Vi ser hur svårt det är att stadigt förlita sig på Guds löftesord. Kan detta vara möjligt? Sara är ju ofruktsam och jag är snart 100 år. Och när Sara hörde att Gud sa till Abraham, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid. Och se, då ska din hustru Sara ha en son. Då log också Sara. Då sa Herren till Abraham, varför log Sara och tänkte, ska jag föda barn, jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för Herren? Och ni kommer ihåg hur detta återupprepas när människosonen kommer, den utlovade frälsaren. Och han säger att ja, men en människa kan inte själv frälsa sig. Det är lika omöjligt som för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Och ni vet hur vi människor tänker, ja men då måste nog Jesus ha menat något annat än ett nålsöga. Kanske det var så att en trång port i Betlehem eller Jerusalem kallades för ett nålsöga, så det krävdes att man riktigt ödmjukade sig och kröp in där. Då kunde det gå. Nej. Nålsöga är här nålsöga och kamel är kamel och det är totalt omöjligt. Men skulle något vara omöjligt för Gud, och så säger ju Jesus, nej, för Gud är allting möjligt. Och nu ska jag gå då till en annan helt omöjlig händelse som visar hur frälsningen är helt beroende av Guds godhet och frälsarens Jesu Kristi förtjänst. Guds son, frälsaren, uppenbarar sig ju flera gånger under gamla testamentets tid. Han kallas för Herrens utsände. Herren stiger ner. Och han steg ner också för Mose, kommer ni ihåg det, i den brinnande busken. Herrens ängel brukar man översätta det med när det står Malach Adonai, Herrens utsände. Och vad händer då? Ja, Herrens ängel steg ner när Mose var flykting i Midjans land. Jag tänkte visa så småningom var Midjans land ligger. Det är på östra sidan av Röda havet, av Akabaviken. Där hade Mose slagit sig ner. Han hade varit tvungen att rymma från Egypten för han hade mördat en egyptier. Och nu hade han slagit sig ner i Midjans land. Och han hade varit där nu i 40 år. Han vallade sin svärfar Jetros får och han kommer där i Midjans land till Guds berg Horeb. Som vi förstår då att det uppenbarligen låg i Midjans land, inte alls på Sinai halvön som man felaktigt har tänkt sig ganska länge. Och denne Herrens utsände, Herrens ängel, han visade sig vara ingen mindre än Gud själv, Faderns evige son. För redan före sitt människoblivande så nedsteg sonen Guds eviga ord flera gånger till människorna och uppenbarade Guds nåd och frälsning för dem. Han sa till Mose, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, jag känner deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Vilket löftesord! Och hur ska detta kunna gå i uppfyllelse? Den sanne och levande guden uppenbarade sig och lovade rädda det förtryckta från slaveriet. Observera, vem ska frälsa dem? Gud, jag, Gud är frälsaren, inte Mose. Men Mose fick ett viktigt uppdrag. Han ska samla Israels ledare och delge dem detta glädjebudskap. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för mig och sagt, jag har sett till er och vet vad de har gjort mot er i Egypten. Därför säger jag ska föra er ut ur lidandet i Egypten och upp till kananéernas, hetiternas, amoréernas, periseernas, hevéernas och jebusiternas land. Ett land som flödar om mjölk och honung. Vad ska då Mose göra? Han ska gå till Egyptens kung och säga till honom, Herren, hebreernas Gud har visat sig för oss. Låt oss gå 3 dagsresor ut i öknen och offra åt Herren vår Gud. Men Mose bävade inför detta uppdrag och det kan man förstå. Jag vet inte om ni har någon bild där på, jag ser inte det härifrån. Syns det någon bild där? Nej, men det kommer kanske så småningom. Ja, hur skulle Mose, en mördare som tvingats fly från farao för att undkomma ett dödsstraff, hur skulle han kunna återvända nu till Egypten och tala med farao om att släppa Israels barn fria? Ja, hur skulle han? Tappar man ur sikte vem som har gett löftet och hans förmåga, han som har skapat himmel och jord? Och tappade ur sikte. Nej, men det här kan ju inte gå. Ja, då bävar man. Och det gjorde också Mose. Han försöker slingra sig undan det uppdrag han hade fått. Men Gud förklarade, jag vet att Egyptens kung inte kommer att låta er gå om inte en stark hand tvingar honom. Därför ska jag räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under som jag ska göra. Sen kommer han att släppa er. Men det som var mänskligt möjligt, det dominerade ändå Moses synfält. Och då var det inte underligt att han bävade inför uppdraget. Han sa, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Hur går det då? Och dessutom, jag är ingen ordets man. Jag har en trög tunga. Ja, hur svårt är det inte att lita på Guds löftesord? Att frälsningen inte grundar sig på mänsklig förmåga utan på nåden allena. Men Gud, han är en nådig Gud, som jag sa, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han gav Mose ytterligare undervisning och dessutom en speciell stav i handen. Med den ska du göra dina tecken. Och då åtog sig Mose till sist uppdraget. Han återvände med sin fårhjord till sin svärfar Jetro och berättade för honom om det uppdrag han hade fått. Så att Jetro fick klart för sig varför han nu skulle dra tillbaka till Egypten. Han återvände till Jetro. Och Jetro gav honom välsignelse och sa, ja, gå i frid. Herren ingöt ytterligare mod i Mose med orden, alla som ville ta ditt liv är döda, så du kan vara lugn. Och dessutom hade Mose redan fått Guds osvikliga löfte. När du har fört folket ut ur Egypten, så ska ni hålla Guds tjänst på detta berg. Alltså där Herren hade uppenbarat sig för honom i den brinnande busken. Där han skulle komma tillbaka dit. Och det skulle vara ett säkert tecken, vilket löfte. Då tog Mose sin hustru och sina söner och satte dem på sin åsna och återvände till Egyptens land. Och Mose tog Guds stav i handen, står det. Men det började illa. Både för Mose och Aaron. När de kom till farao och sa, så säger Herren Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Då svarade farao, vem är Herren? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? Men Mose och Aaron betonade, hebreernas Gud har uppenbarat sig för oss. Låt oss få gå 3 dagsresor in i öknen och offra åt Herren vår Gud. Men farao trodde inte på Herren och att han skulle ha uppenbarat sig. Hänvisningen till Herren resulterade bara i att farao ökade förtrycket. Och då förlorade Mose på nytt Guds löftesord ur sikte. Mose klagade inför Herren. Herre, varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför sände du mig? Du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Ser ni hur det kan gå? När man tappar ur sikte, vem är det som har givit löftet? Och att löftesordet är sant och du kan lita på det. Så denna anklagelse och misstro, den var allvarlig. Men Herren är en barmhärtig och nådig Gud. Han vill få Mose att lita på löftesordet. Att han verkligen har makt att hålla sitt löfte om frälsning från slaveriet i Egypten. Och i sin stora nåd förnyar därför Gud sitt löfte. Min starka hand ska få honom att släppa dem. Och min starka hand ska få honom att riva ut dem ur sitt land. Och så blev det. Men först efter att Gud visat sin stora makt genom väldiga under som ni har läst om. Dessa 10 märkliga under som visar Guds stora makt. Och efter den tionde plågan, då gav farao upp och Herren sa, en plåga till ska jag sända över farao och Egypten och sedan ska han släppa er. Han ska till och med driva ut er härifrån när han släpper er. Och vid midnatt mellan den 14 och 15 Nisan slog Herren allt förstfött i Egyptens land. Men inte Israels barn. De blev räddade genom lammets blod. Och då steg farao upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla egyptier. Och det hördes ett högt sorgerop i Egypten. För det fanns inte ett enda hem där det inte låg någon död. Och farao kallade på natten till sig Mose och Aaron och sa, bryt upp och dra ut från mitt folk, ni själva och Israels barn. Gå iväg och håll gudstjänst som ni har sagt. Egyptierna skyndade på folket för att få dem ut ur landet fort. För de sa, annars dör vi allihop. Det blev ett skyndsamt uttåg, precis som Gud hade förutsagt. Han förutsåg vad som skulle ske och han lovade att göra det. Och det gjorde han, för han har makt att rädda och hålla sitt löfte. Frälsningen från Egyptens slaveri, det är ett under. En gärning av nåd alena. Israels barn hade bott i Egypten i hela 430 år. Just den dag då de 430 åren hade gått drog alla Herrens härskaror ut ur Egyptens land. Så kan vi säga äntligen. Äntligen kunde Israels barn lämna slaveriets land trots faraos ihärdiga motstånd. Och vi kommer snart se att folket också var tröga till att acceptera det Mose sa för att sedan dra ut. Så skulle de nu äntligen då istället få komma till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Och det var en mycket stor skara som samlades i staden Sukkot för att börja uttåget. Jag vet inte, har ni någon karta framför er nu? Nej, det funkade inte. När ni får tidskriften så småningom så kanske ni kan få se de här kartorna. Jag vet inte riktigt. Från staden Sukkot drog de sedan ut ökenvägen. Och den vägen, den hittar vi på kartan väldigt lätt. Den finns kvar än idag. Så de bilder som jag inte nu kan visa, de är tagna idag uppifrån över hela Sinaihalvön. Man kan se det i verklighet. Och man undrar då, varför tog de ökenvägen? De ska ju till det utlovade landet. Det går ju, ökenvägen går till spetsen av Akabaviken. Där Eilat och Aqaba ligger idag. Och det är den vanliga vägen, mycket vanlig väg, ökenvägen. Och efter det så fortsatte folk, skulle de norrut mot Damaskus så gick de sen kungsvägen rakt upp öster om Döda havet. Men varför tog de inte närmare väg, den som går genom Filisternas land, som man sneddar upp ordentligt? Jo, det förklarades. För att inte folket ska ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de får se krig. Därför lät han, och nu försvann ljudet. Erik drog det ut en sladd där. Är ljudet tillbaka? Nej. Ja, jag fortsätter, ni hör mig i alla fall. Varför skulle de då ta ökenvägen istället? Jo, för att om de möter krig när de drar filistervägen, då kommer de att ångra sig och vilja vända tillbaka till Egypten. Därför lät Gud folket ta en omväg, ökenvägen mot Röda havet, eller ordagrant står det Jam Suf, alltså undergångens hav. Så då gav de sig iväg. Vi vet alltså vilken väg som Israels barn tog. Här har ni i många gamla böcker fått konstiga saker där man menar att man kom till att man var instängd och inte kunde dra vidare från Sukkot. Utan drog istället ner på Sinaihalvön. Och ni förstår att ett folk som var ivriga att få komma till det utlovade landet, de skulle ju med en gång ha protesterat och vägrat att dra vidare bort åt fel håll. Utan de ville ju till det utlovade landet. Men de kunde acceptera ökenvägen eftersom de inte ville hamna i krig. Och den där ökenvägen, den var ju väl bekant för Mose. Han tog ju den när han flydde till Midjans land. Och han tog den vägen tillbaka när han vände tillbaka till Egypten från Midjans land. Och Aaron var ju kvar i Egypten och fick uppdraget att gå och möta din bror i Midjans land. Och då tog ju Aaron ökenvägen för att komma till Midjans land och mötte Mose. Och sen vände de tillbaka till Egypten igen. Allt detta hade jag tänkt kunna rita, men det kanske är bra att jag inte kan det, för att jag får inte hålla på för länge nu. Så vi vet vilken väg de drog ut, och det står att Herren gick framför dem om dagen i en månpelare för att visa dem vägen, och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. Och på så sätt kunde de vandra både dag och natt. De gick alltså både dag och natt, och de hade sagt, vi begärt av fara att få gå i 3 dygn. 3 dagsresor ut i öknen. Månpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen, och inte heller eldpelaren på natten. Och vem var månpelaren och eldpelaren? Jo, det var Herrens ängel, Guds son, som gick framför dem och ledde dem ut. Och de drog skyndsamt ut, slog sedan läger först då efter 3 dygn vid utkanten av öknen. Och jag tänkte också visa på kartan var det kan vara. Det finns, ja, där ser vi nu lite grann kanske. Okej, då kan ja, den kartan kan visa lite. Ni ser att det böjer av när de äntligen efter 3 dygn sannolikt har nästan nått fram till spetsen av Akabaviken, så händer det något märkligt. De blir här prövade för att verkligen lita på Herren och att han verkligen genomför det han har lovat. Herren sa nu till Mose, när det ser där det svänger av, så säger Gud till Mose: säg till Israels barn att de vänder och slår läger vid Pihahirot. Farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet, instängda i öknen. Varför gör Gud denna prövning? Vad är det frågan om? Varför handlar Herren på detta sätt? Jo, svaret ges i nästa vers. Där står: jag ska göra Faraos hjärta så hårt att han förföljer dem. Jag ska förhärliga mig på Farao och hela hans här. Farao hade ju till sist gått med på att släppa Israels barn fria från slaveriet, så att de fick dra iväg. Han hade till och med drivit ut dem. Men nu, när han får rapporter om att de har dragit in ner i en väg där de har blivit instängda, då tror han att det är av misstag som de har förirrat sig ner i en återvändsgränd. Och då ångrar han att han gjort sig av med israeliternas viktiga slavtjänst. Han behövde ju den här slavtjänsten. Och ni ser då den väg, då har jag inte den kartan med mig där. Det är verkligen en skirotväg. Det betyder den är som går som en borrad väg genom bergen. Det är kraftiga berg där. Så det är en smal ravinväg som går ner. Och sen senast blir det tvärstopp. Så kommer man ner till en udde där de sedan då kunde slå läger. Och där är de ju dödens. Nu har det gått rapporter till Farao, och han kommer med hela hären för att nu tvinga dem tillbaka. Eller de tänker nu kommer de att döda oss. Och vi kan ju läsa vad texterna säger. Det står, ja, jag skriver här i mina papper. Vi släppte israeliterna så att de inte tjänar oss mer. För han visste inte att det var Herren som låg bakom att man tog den här instängda vägen rakt emot havet. Alla faraos hästar, vagnar och ryttar och hela hans här förföljde dem. Och han upp dem där de slagit läger vid havet vid Pi-Hachirot mitt emot Baal-Zephon. Och Pi-Hachirot, Pi det är mynning. Det betyder mun och mynning på hebreiska. Och Hachirot det betyder då hålvägen eller ravinvägen. Och den kunde vi, det finns på man kan gå in och titta på kartan här och se precis hur den ser ut. Och där var de verkligen instängda. Så vad händer nu? Ja, de säger till Mose, folket, fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Ser ni här? Redan när de var i Egypten sa de, det här är ju meningslöst, det kommer inte att fungera. Vi sa, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Men Mose, han visste nu, han hade nu lärt sig att lita på Guds löftesord. Han tog fasta på det och han svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er och ni ska hålla er stilla. Det uttrycket har ni hittat på några andra bibelställen, inte sant? Ni ska hålla er stilla. Vi hjälper inte till med frälsningen. Bevittna den. Se den. Och det har makt att skapa tro i våra hjärtan. Ni ska hålla er stilla. Ni behöver inte göra någonting. Frälsningen är helt och hållet Guds verk. Jesaja han skriver, vänd om, var stilla så blir ni frälsta. Stillhet och tillit. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Så vad hände? Kunde de nu instängda där bli räddade? Det står, Herren befallde Mose, lyft din stav, räck ut handen över havet och klyv det så att Israels barn kan gå rakt genom havet på torr mark. Och då gjorde Gud havet till torrt land, vattnet klövs itu och Herrens son, Guds ängel, som hade gått framför Israels här flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren som hade gått framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Alltså, här kom hela den egyptiska här, men kunde inte gå fram och nå fram till israeliterna, nå enarna, för där stod Herren i vägen. Fantastiskt. Vilket under. Och det här, det är inte saga, det är inte poesi, det är historia. Jag kunde rita in det på kartan. Och vad händer då? Jo, egyptierna kunde inte komma närmare israeliterna. Under hela natten kunde den ena herren inte komma nära den andra. Israels barn gick rakt genom havet på torr mark medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om den. Men då måste jag avrunda för nu tickar klockan på och hoppar över lite saker här. De blev alltså frälsta mot alla tips, allt mänskligt möjligt. Men hur länge förlitar de sig nu på Herren? För när det här undret Herret, då står det, ja då trodde de på Herren och han tjänade Mose. Tron skapade alltså inte frälsningen, utan frälsningen skapade tron. Men hur länge? Frälsningen vid Jamsof i undergångens hav cirka 20 dagar efter uttåget ur Egypten, den försvann snart från de flesta synfält. När de kom över till andra sidan efter ytterligare cirka 10 dagars vandring så kommer de till Elim skulle gärna vilja prata med er om alla dessa ställen och vad som än händer. Men så tappar de igen ur sikte Guds löftesord och de klagar och knorrar. Och när de kommer fram till berget dit de skulle få komma fram, ja, vad gör de då? Ja, de tycker att Moses stannar för länge där uppe. Vi kan inte vänta på honom, utan vi gör oss en egen gud. Och så gör de sig en guldkalv och säger: det här är våran gud som har fört oss upp ur Egyptens land. Vi lär oss alltså av denna historiska text hur stor synden är och hur lätt vi har att falla tillbaka i synd. Och vi ser framför allt hur stor Guds nåd och barmhärtighet är. Och här vore det spännande att fortsätta. Men det får jag göra en annan gång. Tack för att ni har lyssnat. Nu ska vi släppa fram istället en ny föredragshållare, nämligen Lars Borgström. Det här är alltså inte några ritade kartor. Det kan man också försöka göra, utan det är fotografier. Man går in på Google Map, så är det här alltså fotograferat som det ser ut. Och vi har ju läst i Bibeln att Israels barn fick bo i den här fruktbara delen, Goshen, lite på hebreiska. Och det syns nästan på den här kartan att det i deltaområdet är fruktbart, eller hur? Det ser väldigt grönskande och fint ut där. Och när de skulle lämna Egypten så ser ni ju att det inte är något stort och djupt hav som de måste över med en gång. Och det säger ju inte heller Bibeln, utan de tågar ju ut, och de tågar i 3 dagar och 3 nätter ut innan de får besked och bli prövade. Och om det skulle vara en väldig spärr med vatten redan så fort de lämnar, så skulle det ju vara väldigt konstigt. Och hur kunde då det var en ständig trafik från Egypten och ut, och hur kunde Mose fly till Midjan, som ni ser ligger där öster om Akabaviken? Och om vi går till nästa kartbild så ser vi vilken väg han har gått. Där ser ni. Det här är ju då ritat lite på fri hand. Ni ser också att den här ökenvägen går genom lite bergiga områden. Men där de slog läger, när ni ser det böjer av lite där, så står det i Bibeln på ett par ställen att det var vid utkanten av öknen. Och det beror på, om ni ser där det svänger ner där, så ser ni det ser lite mörkare ut, syns det. Det är liksom som en bergvägg ungefär där, och det kommer sedan väldigt mycket berg alldeles kring Akabavikens övre del på båda sidor, särskilt på vänstra sidan. Och där de då slog läger ungefär innan de viker av, så står det ett ord i hebreiskan där att det var vid Etam. Och det har teologerna funderat på. Vad låg Etam egentligen? Och de som då menar att uttåget skedde antingen med samma där det numera Suezkanalen går, eller en del som menar att de gick inte ut ur Egypten utan gick rakt söderut och sedan gick över. För det måste vara ett djupare vatten, så de gick över längre ner där vid Suezviken. Ja, då hade de aldrig tågat ut. Då hade det blivit katastrof. Vi ska ut ur Egypten och vi ska in i det utlovade landet. Och så går de tvärtom rakt ner. Det går ju inte. Men har man den där teorin som många har, ja, då har man ju gissat att Etam låg någonstans alldeles till höger om, där ni ser några små sjöar här som kallas för Bittersjöarna. För man vet ju inte var låg det. Det talas också om öknen Shur i de hebreiska texterna. Och då har man ofta tänkt sig, ja, då måste väl Shur ha legat också någonstans strax öster om deltat på något vis. Det tror jag inte alls är rätt. Etan vet vi inte absolut säkert vad ordet betyder och varför man hade det namnet. Men vad vi vet, det är att på biblisk tid så är det inte som i vår tid att man ser en skylt, där står det Alvesta. Och så åker vi och så står det en skylt, där var det Växjö. Och så står en skylt och där är Ljungby. Utan det fanns naturligtvis inga namn på platserna, utan man gav namn med anledning av vad som hände på vissa platser. Så när man då gav namnet Etam, där de slog läger första gången, så är det en ganska bra gissning att det är synonymt med Edom. Etam betyder då röd, liksom Edom betyder röd. Ni vet att Esau kallas också Edom för han var rödhudad. Så, vadå? Nej, jag tittar på min fru om jag gjorde något konstigt. Nej. Jag är van att lyda henne. Så varför kallas då den platsen där de vände ner eller där de låg i läger först, Etam? Jag tror att det beror på att bergen där, som, där man kommer ganska nära mynningen av Edom, de är röda. Eller ger ifrån sig ett rött ljus. Så därför kallas både platsen där de vände för Etam och ökenområdet där i norra delen runt om Akababiken kallas också för Etams öken. Alltså den öken där man ser ett rött ljus. Det är samma sak med ordet shor, det betyder mur. Shor betyder mur. Och de upplevde det som man kunde se från långt håll om man närmar sig norrifrån eller österifrån och kommer mot spetsen av Akavaviken, så ser det ut som det är murar runt omkring övre delen av Akavaviken. Där fick de alltså då för att bli prövade gå ner i den här hålvägen eller ravinvägen som heter då Skirot. Och skir på hebreiska betyder att borra och som substantiv så betyder det hål. Och ordet borra och hål har alltså använt för att om det finns man kan gå in på Google Map och få en karta där man ser det i tre dimensioner. Hur oerhört berget det är. Så är som väggar runt omkring den där hålvägen eller ravinvägen ner där det sen blir tvärstopp. Och där tvärstoppet är så är det en större stor plats där man kan slå läger. Det heter Moveiba idag, det området. Men där kommer man inte längre, där är man helt instängd. Men att de då kallar den där vägen för Pi Hachirot, det beror ju på att de tog ett namn som beskrev vad de hade upplevt. Att det var en ravinväg som mynnade ut i den där mynningen. Så det blir alltså hålvägens mynningen där de då tågade. Sen när de tågade över så tågade de ju hela natten. Och det var en stor hop. Så det var inte bara att kliva och plaska lite grann en kvart eller en timme eller någonting. Utan det var en lång vandring över hela natten. Över genom ett Guds under. Och när de sen har kommit över, ja då ska de, det vet ju Mose, nu ska han till berget där han hade fått sin kallelse. Och då tågar de, då får de tåga vidare lite söderut. Och då törstar de ju. Och äntligen då så småningom kommer till en plats där det finns en källa. Då blir de prövade av Gud igen. Ja, äntligen får vi vatten. Men det går inte att dricka. Skandal. Varför har du fört oss hit? Och man knorrar återigen. Vi har ju inget vatten. Återigen så visar då Gud nej. Att ni kan leva och bli bevarade, det är bara genom Guds nåd. Och genom ett under så förvandlas vattnet så att det blir drickbart. Men för att komma ihåg den där platsen så ska vi ge platsen ett namn. Vad ska vi kalla den? Alvesta? Nej, det säger ju ingenting. Naturligtvis ska vi kalla den för Mara. Mara betyder, det var bittert. Det var bittert. Och så är det hela tiden med namnen som ges, att man tar ett namn som beskriver vad som har hänt. Havet som man gick över, det hette ju inte Aqabaviken på den här tiden. Det är ett namn som vi använder eftersom staden Aqaba ligger alldeles uppe vid toppen. Så kallar man hela den här delen av Röda havet för Aqabaviken. Men vad kallas den i Bibeln? Ja, innan de har gått över det så säger de kom och var instängda framför havet. När sedan undret har skett och de ska ge ett namn åt det här havet, vad kallas det då? Det vet jag att Ingvar, han har fått det på hjärnan. Vad heter det? Yam Suf. Yam betyder hav. Det är väldigt enkelt. Suf, det kan betyda också säv. Ordet sof används om säv, och därför är det många som tror att ja, då ska vi kalla det här havet för sävhavet. Det finns ingen säv här i Aqabaviken. Varför skulle de kalla det för sävhavet? Men de som har förlagt övergången till några grunda sjöar alldeles där Suezkanalen går nu, de tycker det kan ju passa. För det fanns det förmodligen säv också där de kunde då plaska omkring. Men sof betyder inte bara säv, utan sof betyder också slut och undergång. Och när de hade då upplevt vad som hände här, hur Gud genom ett under lät den egyptiska hären få sitt slut här, sin undergång, så gav de det här havet alltså namnet slutets hav eller undergångens hav. Jag föredrar att kalla det för undergångens hav. Yam Suf. Och alla ställen i Bibeln, och det är ganska många, det är mer än 10 ställen där det står Yam Suf, så är det aldrig någonting annat än Aqabaviken. På alla ställen är det Aqabaviken. Det finns en artikel i Biblikum nummer 3, 2020, där ni kan se alla dessa ställen uppräknade där det står Yam Suf och det bevisligen är Aqabaviken. Ingen tvekan om det. Nå, när de kom över så kom de alltså till ett ställe där det var bittert och får platsen heta Mara. Sen tågar de vidare och då kommer de så småningom efter flera dagars vandring till en plats som har fått namnet Elim. Kommer ni ihåg det? Kommer de till Elim. Och det var helt fantastiskt. Där så var det inte bara en källa, utan det var 12 stycken källor. Elim. Och eftersom det var 12 källor där de nu kunde verkligen stärka sig med gott vatten, så tar de ett ord som heter Elim. Im i hebreiskan är pluralis. Och El betyder styrka. Det betyder också Gud, för Gud är på Jakobs styrka. Till Gud är kraften. Så Elim betyder då, det var där de fick, det var 12 källor där de fick styrka. Och än idag ser man ett ställe där det är massor med palmer. I Bibeln tror jag det står att det var 70 palmer om jag minns rätt. Och det var 12 källor. Och ett ställe där det är massor, än idag växer mycket palmer för att det är så mycket sött vatten där. Och 12 källor. Så ser man den. Det kan vara just den plats dit de kom. Och så är det sedan hela tiden att man ger alltså platser ett namn. Och ni ser här på andra sidan när man kommit över, ni ser där högst upp till vänster, där är alltså där de slog läger innan de tågade över. Ni ser att en stor slätt där som putar ut lite grann där man har kommit ut på återvändsgränden, och där har man tågat då rakt över, och så ser ni att det är massor med öknar och massa med berg, och längst till höger om syns det där så låg sannolikt Horebsberg, och där finns också en väldigt stor yta där man kunde vara, Och var också, där byggdes tabernaklet och allting, där var man ett helt år. Medan däremot när man har förlagt Sinai berg nere på Sinaihalvön, som ju från början inte alls hette Sinaihalvön utan hade ett helt annat namn, det finns ingen möjlighet att alla de som tågade ut kunde vara vid det berget som man brukar säga är Sinai berg. Där får det plats max en 10 000 möjligen, men ingalunda ett par miljoner som Israels barn var under den tiden. Men det här är alltså inte påhittad historia, geografi. Det är fotografier av hur det ser ut än idag där. Men det viktiga är att det lär oss mycket om Guds nåd och hur Gud prövar människan för att förstå att utan Gud och hans makt, hans under, så är vi förlorade. Ni kanske har lite frågor om det här. Om inte så är väl tiden för oss ute. Ja, Lars.
Bland forskare idag, hur ser uppfattningarna ut? Håller majoriteten av forskarna fortfarande på den traditionella uppfattningen? Eller har det här vunnit gehör?
De majoriteten håller på den där uppfattningen att man tågade ner på Sinaihalvön istället för att tåga ut ur Egypten och så som jag har beskrivit här. Men det kan ändå kommer att ändra på sig, för jag är lite förvånad att det har varit så lite analys av texterna. Om man bara jobbar med texterna så klarnar det att den här traditionella uppfattningen enligt min mening är helt omöjlig. Det stämmer inte vad som står i texterna. Så vi får väl se hur det blir med det. Men texternas budskap bör vi tränga in i. Och ni kan ju kolla lite, gå tillbaka till Biblikum 2020 nummer 3, så kan ni friska upp lite grann kring den här frågan, skulle jag tro. Det är i alla fall översatt till engelska det jag har skrivit där. Och så att ja, den första som en gång klappade i händerna, det var docenten i Tyskland, Gottfried Herrmann. Han sa, ja men det är ju precis så här, det här har jag nämnt tidigare också. Så han var väldigt glad över det. Och det hela har gått till John Brook också, som tyvärr inte eller har kvar den gamla uppfattningen. Men det var innan han har tittat närmare på det här. Får se om det blir någon förändring. Fler frågor. Eller vad säger ni? Kommer det fram nåden ordentligt när vi bara läser det historiska förloppet? Tycker ni också att det är inte så underligt att det hänvisas till uttåget ur Egypten när man ska få bakgrund till hur är det med frälsningen? Hur stor är den? Och hur mycket motstånd och blindhet visar vi inför att det är Guds godhet och nåd uteslutande?